Du lyssnar på Högt spel av Anita Andersen Ström i översättning av Leo Gevert, uppläst av mig, Ellen Jelinek. Viktiga personer i Trondheim. Margrethe Storsve, 20, barnmorskeelev. Laura Brandt, Margrethes moster och hyresvärdinna på Lillegårdsbacken på Backlandet, enka efter Jakob Brandt. Ulrik Brandt, Laura och Jakobs enda son, före detta juridikstudent i Kristiania. Jonas Backe, läkare på E.C. Dahls barnbördshus. Berta Grue, rektor och överbarnmorska på E.C. Dahls barnbördshus. Karen Olstadter Lia, mödravårdselev från Verdalen, enka efter Andreas Lia. De har barnen Maren och Peder. Elias Hole, läkarstudent på E.C. Dahls barnbördshus. Sofie Storbacken, barnmorska. Elise Rosengren, barnmorska. Karl Ulriksen, läkare i Trondheim. Jonas vän från studietiden i Kristiania. Oda Hansdatter, arbetar på krogen Den gyllne dråpe på Fjordgatan. Sjuksyster Anne Volan, mödravårdssköterska. Valdemar Hauge, nyanställd läkare på E.C. Dahls barnbördshus. På Marie Lyst i Levanger. Ole Theodor Lycke, Jonas Backes före detta svärfar, gift med Caroline. Jon Lycke Backe, Jonas och Julie Lyckes son. På Löten, Johan Storsve, distriktsläkare i Löten, Margretes pappa. Johanne Krostibacken, Margretes barndomsvän. Lars Ås, äldste sonen på Storgården Ås i Löten, Margretes före detta fästman. Kapitel 1. Samtidigt på Köpmansgatan 43. Karl Ulriksen försäkrade sig återigen att dörren ut mot Köpmansgatan var låst innan han återvände till kontoret. Han tog ännu en rejäl klunk av den bruna flaskan med läkarsprit och ställde sig vid fönstret. Staden badade i solsken denna vackra vårdag. Blicken drogs obenhörligen till hyreshuset längst ner på gatan där Pauline bodde. Nej, den prostituerade kvinnan, rättade han sig själv. Levde hon? Gatan utanför hade blivit stimmigare och det fick hans tankar att gå i spinn och händerna att skaka. Var det inte osedvanligt mycket uppståndelse där ute? Han hade inbillat sig själv att det skulle vara ett enkelt litet ingrepp och trodde att det värsta var över när livmodern till sist stötte ut det lilla fostret på handduken. Han hade varit helt oförberedd på blödningarna som bara tilltog, trots att han hade sytt några stygn längst in i livmoderhalsen. Kunde han ha skurit av det kärl som försåg livmodern med blod? Han hade gett henne eter, så hon hade som tur var fallit i djup sömn. När han kände att det inte fanns något mer han kunde göra, hade han rafsat åt sig sina instrument, slängt ett täcke över henne och i all hast lämnat lägenheten på andra våningen i hyreshuset via baktrappan. Lyckligtvis var det fortfarande mörkt och folktomt när han smög sig hem. Helst av allt ville han uppsöka henne för att försäkra sig om att hon var på benen igen. Läkaren i honom sa att det var det enda rätta att göra. Men hur skulle han kunna göra det? Fosterdrivning var strikt förbjudet och medförde stränga straff om det uppdagades. Ännu ett besök hos henne, och dessutom mitt på ljusandagen, skulle vara allt för riskabelt. Han måste avlägsna alla bevis på att han var inblandad. Med fumliga fingrar lyfte han upp knytet med instrumenten från skåpet under handfatet och tippade ner dem i handfatet. Den mönstrade blodstänkta handduken som han hade packat in allt i kom från flickans lägenhet. Med en rysning kastade han den på golvet. Han måste göra sig av med den, men först måste han göra rent sina instrument. Han klarade inte av att se handduken, så han föste in den under skåpet med skon. Trasan som han hade dränkt med eter slängde han i sopkorgen. Sen satte han igång med saneringen. Han insåg nu att allt borde ha rengjorts på en gång efter att det hade använts. Det torkade blodet hade satt sig på piangen och spekulumen och fått en mörkröd, nästan käraktig färg och konsistens. Det långa näbbformade instrumentet med handtag hade han aldrig använt sedan han blivit färdigutbildad.